Du lyssnar på Blodrött hav av Lilja Sigurdardottir i översättning av Sara Lindberg, uppläst av mig, Marie Rickardsson. Vi har din fru, Gudrun Aronsdottir. Vi kräver en lösensumma för henne på 2 miljoner euro, levererad i ospårbara 200 eurosedlar inom en vecka. Du kommer få ett meddelande om att pengarna ska lämnas. Vi vill inte skada Gudrun, men om du kontaktar polisen dödar vi henne. Om du inte betalar, dödar vi henne. Hennes liv är i dina händer. Måndag, kapitel 1. Brevet låg på köksbordet. Ett A4-ark utskrivet med bläckstråleskrivare. Dessa få rader som lämnade resten av arket blankt gav ingen förklaring till vad som skett, men samtidigt var deras innebörd så fruktansvärd att Flåsi blev alldeles svag i knäna och kände sig svimfärdig. Han sjönk ner på en köksstol och läste meddelandet igen, samtidigt som han hade svårt att andas. Magen hade snurpt ihop sig när han kom in i köket och såg kaoset. Middagen som han skulle ha fått låg påbörjad på köksön. Havskräftor från Hortnafjörður, stora nog för export. Och de hade tydligen legat framme länge, för skalet hade börjat svartna. Gudrun hade helt klart varit mitt uppe i matlagandet, för det låg finhackade kryddörter på skärbrädan och i pannan på spisen låg en klick smör som Gudrun hade pressat lite citron över, så där som hon alltid gjorde. Hon var fenomenal på att tillaga havskräftor. Och till sin förvåning kände Flåsi hur det vattnades i munnen på honom vid blotta tanken på Gudruns paradrätt. Han kunde nästan känna smaken på tungan och såg framför sig hur hon stekte kräftorna snabbt i pannan med vitlökscitronsmör, färska örter och nymalen svartpeppar. Och då, som en uppenbarelse, kom han att tänka på hur lyckligt lottad han var som var gift med en sån mästerkock. En del män fick nöja sig med mat som lagades plikttroget och utan känsla. Och andra fick själva ordna med att få mat i sig. Efter 12 års äktenskap borde han förstås veta att hon var bra på att laga mat. Men det slog honom nu så plötsligt. Han var på så många sätt och vis så lyckligt lottad som var gift med Gudrun. Men nu hade oturen kommit ikapp. Ibland hade han undrat över naturen skulle vända för honom. Han var 55 år gammal och hade sett sina jämnåriga få cancer, gå i konkurs, hamna i bilolyckor. En hade till och med förlorat sitt barn. Alla verkade få sin beskärda del av svårigheter och sorg. Alla utom han. Han hade haft tur och glidit fram genom tillvaron och hoppats på att få slippa de kallduschar som livet, helt på måfå, verkade bjuda andra på. Visserligen hade han gått igenom en skilsmässa med all efterföljande dramatik, och visserligen hade Ida varit svår som tonåring, och han hade ofta behövt jobba mycket för att hålla företaget flytande. Sen hade han behövt hålla tillbaka sin besvikelse när det hade visat sig att han och Gudrun inte kunde få barn tillsammans. Men han hade egentligen aldrig råkat ut för något allvarligt, inte förrän nu. Där han satt och kämpade med att få luft slog det honom att det här kanske var det han förtjänade. Han hade inte stått ut med Gudrun på sistone. Han hade till och med tyckt att hon hade blivit rätt trist. Och hon verkar ha tappat allt intresse för honom också. Hon hade hållit hemmet rent och lagat mat av hjärtans lust och de brukade prata om ditten och datten över middagen, men i samma stund som de hade dukat undan så var det alltid soffan som hägrade. Då var det som att inget kunde rubba henne ur fläcken. Hon var fast framför tvn tills hon somnade och han satt i sin fåtölj och bläddrade mellan tv-kanaler medan hon snarkade tyst med öppen mun och ansiktet vilandes slappt mot kudden. Ikväll skulle hon inte ligga framför tvn. Det var ett som var säkert. Hon hade uppenbarligen kämpat emot dem som tagit henne. Det låg ett trasigt glas på golvet och utrunnet vitvin runt omkring. Hon hade såklart tagit sig ett glas vitt medan hon lagade mat, som hon brukade. På golvet låg det också en röd paprika, en gaffel och en av kökspallarna.